Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Du, Marcus?
Ja?
Vad krävs egentligen för att man ska få den där afrikanska mästerskapet-känslan?
Ja, då är det andra saker. Då är det inte Johan Ursut som ska ha gjort en spektakulär rymning, så, utan helt andra saker som ska till.
Ja, det är en annan känsla.
För mig så är det viktigt att åtminstone tänka tanken att Bengt Grive precis har kommit hem från en bra utlandssemester så, och fyllt upp sitt barskåp med tax-free gin bara timmarna innan han åker in till Eurosports redaktion för att börja kommentera. Han ska kommentera alla matcher.
Ja. Gryn i bild förstärker känslan av att det är väldigt långt bort. Jag märker att vi kommer från olika generationer här, Marcus, för att för mig är ju Chris Härenstam kommentatorn nummer uno när det kommer till afrikanska mästerskapen. För mig så är det viktigt att han har bland annat släktforskat på Namibias tredje målvakt, och han pratar om spelarna så som att han känner dem lite grann, eller åtminstone är bekant med dem. Så
jag lägger mig där. Det kanske inte är så viktigt vem som kommenterar matcherna i Eurosport. Däremot tycker jag att det är viktigt att inte ha en jävla aning om när de spelas.
Nej.
Och man ska knappt ens veta om det är matchen sänds live. Så.
Nej, det ska vara svårt att ta fram den informationen via Eurosports webbsida.
Aldrig lyckats hitta en trovärdig tablå. Så.
Nej, ja, det är sant.
Eurosport-tablå. Man sätter på Eurosport så spelas den match.
Ja.
Det kan lika gärna vara spelad för 3 dagar sedan.
Ja, man vet inte. Det står live uppe i hörnet, men man litar inte på det. För att man ska få den där riktiga känslan av att afrikanska mästerskapen är igång, så vill det nästan till att åtminstone 2 av de länderna som ska spela semifinal, att 2 av de länderna åtminstone sedan 15 år tillbaka har hållit en oskyldig svensk journalist fängslad utan rättegång.
Mm. Då händer något.
Då är det igång liksom. Wow.
Just det med fri press. Det kan ju förta lite av mästerskapskänslan. Mm. Om man hör talas om att det är sådana som är, att fri press är akkrediterat till matcher. Och så.
Ja, man vill inte ha någon oberoende media lag stör.
Apropå press då, media så. så tycker jag att åtminstone två förbundskaptener ska ju ha kidnappats under dramatiska former och förts ut i öknen bara dagar före premiären. Så.
Mm.
Men att det knappt ens rapporteras om det.
Men en notis eller?
Ja, max. Alltså.
Mm.
Kanske som botten så i en tidning.
Ja.
1200 tecken.
Sen får det ju gärna vara en hel diktatorisk final bidrar. För då vet man inte riktigt vem man ska hålla på. Så då kan man ta in fler dimensioner av matchen. Så man kan vara lite mer närvarande. Du vet inte om det är Hosni Mubaraks Egypten eller Gaddafis Libyen som står där närmast.
2002 i VM så lottades ju Sverige in i dödens grupp.
Just det.
Sverige, Nigeria, Argentina, England.
Det var tufft.
Ja, och då kallar man ju den för dödens grupp för att det kommer vara svårt att ta sig därifrån levande.
Ja, ett många bra lag, ja, precis.
Mm. Men just uttrycket dödens grupp har en helt annan innebörd när man kommer till afrikanska mästerskap. Tänk på det.
Mm, ja, just det.
Framförallt så handlar det inte om att gruppen är jämn och tajt och innehåller fyra superlag som ska slåss om avancemanget.
Mm.
Kanske snarare handlar om att det har riktats misstankar mot samtliga länder för att de har varit inblandade i Dag Hammarskjölds död.
Ja, just det. Trådar där som leder åt samma håll, ja. Mm. Jag tycker att det är rätt mäktigt under invigningsceremonin när man ser då 5-6 bland fler då tomma stolar på hedersläktaren. Och då vet man om då att det beror ju på att de statsöverhuvudernas platser för sex nationer och samtliga de står ju åtalade för folkmord då i internationella krigsförbrytartribunalen i Haag och därmed inte kunnat komma på invigningen.
Ja, då händer något.
Då känner åtminstone jag att nu är turneringen igång.
Så här på senare år då, in på 2000-talet, så har jag ofta känt att för att jag verkligen ska gå igång på afrikanska mästerskapen så vill jag veta att Erik Niva inte har fått ett visum.
Mm.
Men åker ändå dit. Mm. Smugglas in i landet.
Mm.
Lagt honom i en sån fiolväska. Alltså. Och så dumpar man honom med ett transportplan. Kanske Gabon. Och så är det en grilla med lista som hjälper honom över gränsen. Så in på rätt plats och på pressläktaren.
Nu är det snart dags för match.
Nu är det allvar.
Godmiddag. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är Osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Hej, kom igen då! Vi är bäst! Hela vägen!
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag tappar allt precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Gäst idag, Roger Palmgren, jobbat som tränare i 9 olika länder, varit assisterande för Svennis och jobbat för 4 olika afrikanska nationer och totalt 12 år i Afrika.
Ja, det stämmer.
Men vi vill börja med att 1994 var du gäst i Tutto in Campo, SVTs italienska magasin på italienska föreningen i Nacka, minns du det?
Ja, det var det första live-programmet eller live-sändningen av italiensk fotboll. Så då ringde de upp mig och frågade om jag ville sitta i studion. Jag tror att det var en Sampdoria intermatch. Jag kommer inte ihåg.
Ja, det var det nog. Ja, precis. De gjorde det var kul för att de gjorde ett... tror att Capellini gjorde någon grej med Svennis.
Jag träffade Capellini där nere. Hon hade inte... jag tror inte hon var så alls bevandrad i fotbollen på den tiden. Idrott överhuvudtaget. Så hon ringde mig, kontaktade mig. Vi träffades och jag introducerade henne till Svennis.
Okay.
För jag bodde på, jag var där nere 3-4 månader, jag skulle bli fotbollstränare tänkte jag, så jag ville kolla och såg ut i finrummet då, så att jag ville lära mig av den bästa då som fanns i svensk fotboll. Och då bodde jag på hotellet där ungdomsspelarna bodde.
Okay.
Och dit kom Capellini.
så jävla härligt ut där inne på italienska föreningen i Nacka. Så bullrigt. Ni sitter på någon zinkdisk så, ja, och snackar lite, du och Jane Björk där.
Ja, just det, Jane. Och vad heter den andra han spelar golf med i somras? Det enda han pratar om.
Martin Nyström kanske?
Ja, Nyström, ja.
Han brukar vara på golfbollen. Varje gång vi ringer honom så är alltid på golfbollen.
Mm, jag har sett honom två gånger sedan dess, tror jag.
Ja. Vilken golfbollen spelar du, Martin Nyström, på?
Det var Nacka.
Nacka, okej.
Okay. Nacka golfbollen.
Ja, han bor väl ute på Nacka också, va?
Jag tror det. Mm.
Och sen så sa du till mig så här, att du eventuellt ligger i förhandlingar med afrikanska klubbar nu. Hur mycket av det kan du avslöja för snett inåt bakåt?
Jag svarade ju då att det här var hemligt.
Ja.
Gjorde jag inte det?
Jag ville bara ändå höra det.
Jag har ett jobb nu som jag trivs väldigt bra med, att vara hemma med familjen, men som rycker alltid i de där afrikanska trådarna och som finns långt inrotat i hjärnan någonstans. Ja. Speciellt när det är så här mörkt och svart överallt här i Sverige på så här års.
Jag misstänker att du ska till ett land i så fall som har fler soltimmar i december än vad Stockholm har haft i alla fall.
Jag har alla afrikanska länder.
Du börjar alltså i Café Opera.
Ja.
Vägen känns ändå lång därifrån till att du som 31-åring, tror jag, ja, tränar Sierra Leones landslag. Tar över dem 95. Mm. Precis. Kan du berätta om den vägen?
Ja, den är via Italien ett år. För att efter Café Opera så åker jag till Italien och tränar AC Arezzo som ligger i Serie C, C1 Lecciuno. Deras äldsta lag som är Primavera-lag. De har inga B-lag och sånt i Italien, men däremot är Primavera-serien deras äldsta juniorlag. Förlåt, upp till 19. Där tränar jag som assisterande A-laget. Och sen efter det första året.
Vad är det för gäng då? Arezzo.
Arezzo, una squadra di centrale di Toscana.
Mm. Okay.
Den var president utav Francesco Graziani. Det här blir jättelångt och bara ska hålla på.
Ja, men Graziani vill man ju.
Francesco Graziani tog VM-guld 1982. Han spelade med tyvärr bortgångne Paolo Rossi. Och hela det här gänget var ju då uppe när vi startade Café Opera Cup.
Okay.
Som jag var grundaren till. Och då tog han upp det här laget som heter Marivivo. Marivivo var en organisation, inte lag, som hade tagit hit massa fotbollskändisar. Paolo Rossi var där, Claudio Gentile, Alto Belli, Tardelli, alla de här stjärnorna och Francesco Graziani. På kvällen där efter turneringen så är det middag och då Sandro och Francesco kommer ihop och finner varandra. Sandro går ner och blir delägare i den här klubben i Asiaret.
Jag vill att det så här ska gå till.
Mm. Så gick det till. Och sen åkte jag dit ner. Kommer hem efter första året väldigt lyckosamt. Och ska fortsätta där nere. Italien på 90-talet är fotbollslandet nummer ett i hela världen. Men då är Cialones landslag här uppe i Sverige på träningsläger. Och jag får förfrågan från Sandro att ta det, för du ska ändå inte göra någonting. Du ska bara vara ledig här hemma ett tag. Så du kan ta dem. Då hade även satt en annan svensk tränare som hette Toto Fundin, tror jag han hette. De skulle ta dem, men han, jag vet inte vad det hände någonting där. Så jag blev stort sett beordrad av Sandro att ta laget. Så jag tar dem. Och det är också en landskamp, den sista i kvalet för att komma till afrikanska mästerskapen 96 som gick i Sydafrika. Och den mot Niger hemma. Men vi måste vinna den, vilket vi gör. Och sen hem igen och fortsätta med träna. Och sen ner kalla till presidenten av landet som hette Strasser, som hade tagit en statskupp och tagit över landet.
Valentina Strasser som är typ 29.
Ja, vi är jämngamla, så vi finner varandra direkt då. Inte med blodbad och sånt, men åldersmässigt. Och han frågar, det har gått bra, du var här för ett tag sedan, vill du ha landslaget på heltid och köra dem till afrikanska mästerskapen? Och så var det.
Vågar man säga nej när någon som har lyckats genomdriva en militärkupp
frågar? Inte när man sitter där när man på flygplanet på väg hem kan skriva.
Glöm det. Så. Mm.
Men känner man sig som en förbundskapten då? Eller är man mer bara en tränare?
Jag hade ju aldrig varit förbundskapten tidigare, så att jag visste inte vad det kändes att vara förbundskapten. Men idag vet jag det, och det var det ju absolut. Du blev ju kändis direkt.
Mm.
Det var, och fotboll är viktigare än någonting annat. Man är väldigt, väldigt, väldigt religiös i stort sett över hela Afrika. Det är kanske inte så kunskapsmässigt hög nivå, för att man har inte råd med skolor och sånt. Så det är ganska stor misär och jag ska inte säga att det är anledningen att man tror på någonting, men man tror väldigt mycket, man har sin religion väldigt snabbt eller starkt om hjärtat, och fotbollen, det är fotboll man glädjer sin vardag på där nere.
Sierra Leone är muslimskt framförallt, eller?
Det är väl alla länder, eller alla, de länder jag har varit under 24 stycken om jag räknat, det är blandat i alla länder.
Ja. Men man snackar engelska.
Mm. Jo, så att du känner dig som en förbundskapten. Alla tittar på, alla vet vem det är. Det är tidningar och det är tv-kanaler, så att allt det där. Det är inte samma sofistikerat som det är runt här i Sverige eller i Europa då, med organisation och sånt. Men det fungerar på lite annorlunda sätt.
Var det ett fett kontrakt?
Fett, så till ekonomiskt eller?
Ja.
Nej, det var det inte.
Nej.
Det var ett väldigt steg för mig att ta, för att jag hade ju åkt ner, fick en känsla, var hemma med de här, och så brottades jag med att åka tillbaka till Italien, för det var ju där jag tänkte jag skulle göra min karriär, typ inte Svennis, för han kom ju ut, utan det fanns en kille som hette Sednik Seman, hette han. Han hade haft Serie C-lag och vuxit upp, så det var en sån karriär som jag hade fantiserat om jag skulle göra. Men nu var de framåt, så jag skulle ha ett landslag. Jag hade vunnit den matchen. Vi vann också IFK Stockholm Cup här. IFK Stockholm fyllde 100, eller skulle fylla 100, och spela mot Degerfors och Djurgården.
Wallenbergs lag var IFK Stockholm, eller?
Det är 60-tal, va? 60-70, då tror jag inte det. Men då träffade statsministern Ingvar Carlsson och allt det där, svenska flaggor och Cialons national. Så det blev ju stort på en gång, även om man var här i Sverige. Så att emotionellt blev det sådär, nej, jag tar nog landslaget.
Ja, fan vad spännande då. Så ner dit då. Då har ni vunnit mot Niger då, så då är ni klara för att förkonsmässiga. Är det första gången som Cialons spelade?
Nej, de hade varit i 94 året innan också. Turneringen innan, för de går ju varannat år för konkurrensmässigheten.
Men bor du någon gång i Sierra Leone?
Hela tiden sen efter sommaren, augusti någonstans.
Ja. Var då någonstans?
I Freetown.
Freetown.
Ja.
Ja. Hur är det där då? Mitten på 90-talet.
Det är fantastiskt.
Ja.
Fantastiskt. Men det pågår ett gerillakrig, men det är utanför Freetown. Så jag blev ju uppringd av ambassadören, vad hon hette, en kvinnlig. Hon hade tre stycken länder. Hon bodde ju inte där, hon bodde i Sverige. Normalt så bor jag massa. Men hon hade tre. Hon hade Sierra Leone, tror jag, Liberia och något västafrikanskt till. Så hon ringde ju med att inte åka dit ner, för att det var rebellkrig, och det var en rebellledare som hette Foddy Sanko som jobbade tillsammans med James Taylor, vilket också var Liberias president vid den här tiden. Det fanns ju någon bild eller någon sekvens på BBC där de stod grilla en människokropp någonstans där. Så det var ganska tufft att åka dit ner.
Ja.
Men jag åkte dit.
Ja.
Ensam då, eller?
Ja, jag åkte dit ensam.
Ja. Men du hade familj i Sverige?
Nej.
Du hade inte börjat då?
Nej, det hade inte börjat.
Okej, så du är ensam då? Och sätter dig en etta med kokvå, eller hur funkar det?
Nej, du bor ju i ett stort hus med swimmingpool och allting.
Jag läste att du fick en strandtomt av presidenten.
Ja, det var efter några träningsmatcher, så åker vi på... För Afrika är indelat i fyra delar, väst, norra, södra, östra. Och det här är det västafrikanska mässan, den pågår fortfarande.
Just det.
Och det är 11 stycken länder, den vann vi.
Ja, ni såg på hem där, för alltså västafrikanska länder, då mötte ni typ Nigeria.
Nej, de tillhör mellersta, tror jag. Så, utan det här var Senegal, Guinea, Conakry, Kap Verde. Så vi slår Senegal och Guinea och sådär. Och vinner den här matchen och får... Ja, det är hemma hos dem, så är det fullsatt stadion. Bussen kommer in, vi får alltså inte jubla, vi får samlas i mitten efter att ha vunnit matchen. Då kommer en buss in från den sidan, kör in på fotbollsplan och kör ut oss och kör ut rakt ut i öknen.
För att det är så...
Ja, de skulle väl slå ihjäl oss antar jag, för att vi hade tagit hemmalagets triumf. Men fick vi ta, så vi fick sitta där ute 3-4 timmar ute i öknen. Men sen fick vi köra till hotellet liksom.
Och beväpnade vakter med er och så?
Hela tiden.
Alltid.
Ja.
Kan man njuta av segern då?
Du är ju glad inombords, för samtidigt är du skraj, så det blir ju en sån där eufori som är konstig att beskriva och konstig att hantera överhuvudtaget. Men...
Tar de spelarna på ett annat sätt som är uppväxta där, som kanske har liksom en annan del av sitt liv?
Du ser glädjen mer på dem än vad du såg på mig, för jag tänkte ju lite längre, vad fan, kommer vi tillbaka dit nu? Kommer jag tillbaka till Sverige? Den tanken går ju runt i huvudet då och då, men de mera gläds åt att vi har vunnit liksom.
Har du med dig någon annan svensk eller europé i det här? Eller
Nej, jag är själv.
Okay.
Helt och hållet. Ja. Roligare så.
Ja.
Så alltså, när ni har vunnit så kommer bussen in på, den kör in på planen.
Ja, den öppnas alltså på den ena kortsidan, så öppnas grindan eller gaten. Och då kommer vår spelbuss in där liksom, shit. Och sen ett gäng soldater, då har redan ställt ett antal soldater, säg 15-20 stycken runt om med skyltar, vad heter det? ja, såna här mot sten och annat.
Ja, just det.
Sköld heter det.
Sköld,
ja. Så att, ja.
Okay.
Vi förstod att den skulle ta oss ut och det var nog ingen segervarv vi skulle åka på stan. Nej. Så det hade vi förstått.
Varför var de så förbannade?
Nej, för att de ville vinna.
Ja, men det var inget agg just mot
nej. Jag vet inte om det var konstigt, för det slängdes in grejer, de buade och skrek och det blev bråk någonstans, men det kändes inte alldeles sådär som ett hot direkt. Det var en sån här säkerhetsåtgärd som de som arrangör ville göra med, tror jag.
Hur stort är detta, Sierra Leone då?
Det var väldigt stort, för när vi kom tillbaka, för det här var ju svaret på din sandstrand då. Då får vi vara kvar, för när du kommer till Freetown så landar du på en ö. En del av Sapesim Stockholm, du skulle landa på Kungsholmen, flygplatsen låg där. Men du kan inte ta in det via en bro, utan du måste ta det till via en båt som tar en 40 minuter för att komma in till centrala delarna. Eller så kan du ta helikopter. Okay. Men vi fick vara kvar där ute för att de skulle arrangera. Ja. Ett sånt här tåg runt hela stan, så vi bodde en eller två nätter ute, och det är inget roligt alls liksom. Okay. Men sen var segertåget och då var det fullsmockat på varenda gata, och det avslutades då efter 2 timmars färd runt hela stan in i stadion. Det var fullsatt stadion med 40-50 000 människor där presidenten står och hyllar. Det här finns också filmatiserat på ett belgiskt filmteam som gör det här. De har nog en dokumentär om Strasser. Okay. Samtidigt som pågår, så att det här är inget påhitt som allt annat kommer att vara i det här programmet.
Sitter du på dem? Har du den filmen?
Jag har sett den, för då sitter jag i en blå jeansskjorta på taket på en bil liksom, med fötterna ner i såna solluckan och vinkar.
Fan vad stort.
Och då träffar jag presidenten och han vill ge alla någonting, och sen fick jag någon så här sandstrand lite. Ett fantastiskt ställe, jag glömmer aldrig. Det här låg nära gränsen där man inte skulle åka egentligen. Den här ambassadören hade varnat mig för. Okay. Åk inte ut i skogen. Eller utanför gränserna. Det var River number 2, fantastiskt. Jag sa, ja men det kan du få, så lite hitta en karta. Alltså.
Och du har inte kvar den då?
Jag vet inte om jag kan claima den och kommer ner fortfarande. Känns lite som monopol.
En fin scen. Det har vi ju sett här hemma i Sverige, så att säga. Du vet när Tre Kronor vinner VM-guld i Wien sådär 87, och så ska de flyga hem och landa på Arlanda, och så är det cortege ner på Sergels och sådär. Det är det ni gör, fast...
Ja, den glömmer jag fortfarande inte, den känslan.
Vad det helvete var de ringer här för?
Gabon som...
Chad.
Vad står det där?
Ja, sheriff någonting där. Ja,
så stod okay. Landet där. Det hade du chans. Om du varit med, vad hade du fått landet där?
Tanzania kanske. Jaha. Ja.
Men du, om du
kan blipa det om du... Ja.
Om du åker ner till Freetown idag, kan du röra dig fritt på gatorna? Kan du gå på gatorna som en vanlig man?
Ja, det tror jag. Jag träffade en kille som jag jobbade med som var här uppe och skulle... Han hade någonting med de här Bangora-killarna att göra i AIK. När det begav sig, var det 5-10 år sedan? Ja. Tette och de här hette. Och då ska vi käka en lunch tillsammans med en agent som heter Patrik Mörk.
Ja.
Och han blir så där helt euforisk när han ser mig. Jag kommer inte ihåg honom riktigt så där. Men ja, och vill ta bilder och alltihopa och skickar och... Kom okay. Till Freetown, vi kommer ta hand om dig. Du är jättekänd, du är saknad där nere fortfarande. Så bara, sa han. Eller?
Detta är då 25 år sedan nu, kan man säga. Fan, det måste ha hänt otroligt mycket. Det skulle vara mycket lättare att leda ett afrikanskt landslag idag, va? Som förbundskapten. Eller är det? Jag tänker mig vid video, du kan ladda ner klipp och alla spelare som de spelar i sina klubblag. Och
ja.
Analysen och kontakterna och sådär. Fan, det fanns ju inte ens internet på den här tiden.
Nej, jag vet inte. I Sierra Leone tror jag inte att de här grejerna fortfarande finns. Okay. Många afrikanska länder, men jag menar, vi var inte så jättetidiga här i Sverige med sådana pulsvästar och sånt som jag jobbat med utomlands i Sydafrika. Där jobbade jag alltså tidigt på 2000-talet eller mitten där, så jobbade jag med pulsvästar. Det hade man inte i Sverige ens en gång. Så långt fram är mitt heller med alla grejer.
Vi hade bara vanliga sådana västar.
Som luktade som en dans. Jag luktade dem fan. Det var helt otroligt. För de kunde bara tåra sig i ögonen när man satte på sig sån väst. Okej, du kommer ner. Då, och så sopar ni hem då vad som heter typ västafrikanska mästerskapen. Och, och du blir folkhjälte då i Sierra Leone. Och sen så ska ni spela afrikanska mästerskapen i Sydafrika går det då 96. Berätta så här om laget. Jag läste någonstans att det var ett jävligt ungt lag, typ med
var 20 bast. Ja, det var det. Det var, om nu åldern stämmer på, men de spelade ju länge efter det där turneringen, så att jag, det kan inte ha skilt max 5 år, alltså från ett passnummer eller sådär. För att de spelade ju upp till 40 nästan år, men Kevle Conte var ju, Han hade precis tagit till Atalanta, så han var ju där som 17-åringen. Uh-huh. Och han spelade upp till 40, och skulle han ha ljugit om den skulle han varit 45-50. Uh-huh. Det är väldigt tveksamt att kunna spela. Ja. Så den, men ja, det var ett väldigt ung. Det var ju Kevole Conte som var i Atalanta. Han spelade Chievo och Verona många år. Det var framförallt Mohamed Kalon.
Okay.
Som de flesta känner till i fotbollsvärlden, som var i, började i Lugano, och sen var han i Inter, och sen ja, var han Bologna och Monaco och allt det här. Så att det var ett väldigt duktigt lag. De som var etablerade då var ju, jag tror, 6-7 spelare i Belgien där jag var runt och hälsade på Lommel och Alst och Mechelen, och där spelade de. Så var det en kille i Vittoria Setobal också, så att okay. Det var ganska namnkunnigt lag.
All right.
Och sen var den här Kevole, det var Bishi Bangora, det var John Sama, det var Mohamed Kalon, som var unga pojkar då. Men det blev något ung snittålder, tror jag.
Ja. Men fan, jag har bara några fler frågor. Hur, men så är det då ett otroligt fattigt land ju. Och det rasar ett inbördeskrig någonstans och i landet liksom. De här spelarna då, från vilket skikt i samhället kommer de? Är det liksom slumområdena, eller är det någon slags... Kommer alla i kontakt med fotbollen liksom?
Det är bara slum. Men slum... Ja, okay. Det är inte skitigt i städat. Det är inte lyx, men det finns någorlunda el, det finns någorlunda vatten, och alltid städat och rent liksom. Okay. Så ser mycket, men det är slum som du jämför med, ja, om du bakgata någonstans i en tuff huvudstad. Det är inte så det ser ut liksom, på det sättet, utan det är ett sätt man lever, och fortfarande idag många, när man åkt runt i många länder, så ser det fortfarande ut sådär liksom. Men jag vet inte om man ska kalla det slum liksom. Men jämfört med oss hur vi bor, så är det väl inte så hög standard.
Sänds det på, har Eurosport börjat sända afrikanska mästerskapen?
Ja, den sänds i alla fall. Om det var innan som Marcus säger, det vet jag inte. 94 vet jag inte. Jo, det är det nog.
Jag skulle nog gissa det. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år de började, men de började tidigt. Alltså,
ja, jag tror att den här gången då Zambias landslag flyger och störtar hela landslaget.
93.
Zambia, den går ju på tv, för jag minns det så starkt en gång.
Zambias 93 störtar ju deras landslag, ja, och utanför Gabon.
Just det, och då är Kalusha inte med. Men Kalusha kommer med laget, han Feyenoord-stjärnan på den
just
tiden.
Just det, han är inte med på flyget för att han spelar i Feyenoord. Ja.
Ja, och då åker de ju ner och spelar 94 med ett reservbetonat och vinner i Tunisien.
Två Zambia, 94.
De fuckstryker finalen då med det där laget.
Det är ju hela laget utom Feyenoord-stjärnan.
Ja, utom Feyenoord-stjärnan.
Det är ju, får man säga,
det är formidabelt gjort.
Ja, det är formidabelt gjort. Men okej, vi vet inte om... vi tror att Eurosport har varit sända då, och de gör det tidigt. Och då
men i Sverige var ju inga afrikanska spelare, tror jag. Om man inte var uppvuxen här på något sätt, adopterad tidigare. Annars så fanns det ju inga kanaler. Så att jag var ju ganska bränd i tv som slavhandlare och alltihopa det här. Det var så jag brände mina kort i Sverige en gång i tiden. Det var på tv och överallt där.
Varför det då?
Nej, det var en sommar någon gång. Jag vet inte när det var. Alltså att jag hade varit slavhandlare och allt det här kom i sporten. Och Gidefall skulle ha mig direkt i tv. Heter han som har... Peter Gide skulle ha mig direkt sändning där. Så jag pratade, för han bor där ute och jag bor. Jag träffade honom någon midsommarafton där. Och han skulle ha mig i studion och skulle försvara mig själv och sådär, men jag sa nej, och sen stämde jag Sveriges Television och var han 3-4 sådär, men jag var jättebränd, och jag tror att till och med han, fotbollsreporten i fotbollskanalen
Olof Lund.
Lund, jag skriver baksidan på Expressen, varför denna rävjakt på Roger Palmgren liksom.
Uh-huh.
Det fanns, ja, jag vet inte vad det var, jag tror nästan jag vet vad det var som låg bakom, jag vill inte ta här.
Varför
jag fick det här efter mig liksom. Men jag var pionjär, jag var först liksom, och det var väl inte riktigt sådär.
Men det är SVT som sätter upp jakten så att säga?
Så SVT och en del tidningar också sätter upp, så att jag bränner ju alla mina kort i svensk fotboll, så när man säger mitt namn så kan det vara förknippat med det. Men jag stämde dem, jag fick rätt, men det står ju bara på svensk eller på såhär text-tv längst ner.
Ja, just det.
Mellan 2 och 7 på natten.
Ja.
Att vi ber om ursäkt för det inslagen vi hade om Roger Palm. De stämde inte och allt det där.
Men du kan vara trygg för att vi har många text-tv-läsare i våra lyssnare. Så de har sett den notisen.
Jag tror inte era lyssnare fanns för den tiden.
Ja, men vi har gamla lyssnare.
Ja, okay.
Men bara, ingen rök utan äldre, eller? Alltså, vad hade de för case då?
Nej, de hade inget case.
Men de måste ha haft något.
Nej. Och inga poliser efter mig.
Okay.
Och inga pistoler efter mig.
Men du har,
jag tror att det bara var avundsjuka någonstans.
Valentin Strasser hade din rygg där, så att de kanske inte borde.
Ja, han hade min rygg, så det var inga problem där alltså.
Men det är Eurosport som sänder tidigt. SVT sänder ingenting. De går ut på rävjakt då. Eller?
Ja, precis. Okay.
Och framförallt så tänker jag på Bengt Grive. Ja, jag och satt, Eurosport och
afrikanska mästerskapet. Ja, jag gjorde 98, så gjorde jag mot 2002 gjorde jag också tillsammans med Chris Härenstam som ja, expertkommentator då. Och då fick vi en genomgång av Bengt Grive. Det minns framförallt det var så att det finns inga resultat som är orättvisa. Man får aldrig säga att en match är orättvis, sa han. Aha. Så det står ett mål där och så står ett mål på andra sidan planen. Och det handlar om att göra mål där och mål. Så det kan aldrig säga. Men det är däremot så får ni säga att den matchen avspeglar eller speglar inte resultatet. Du fick aldrig säga orättvis. Det kommer ihåg väldigt starkt.
Ja. Det känns som att han hade många sådana käpphästar, Bengt Grive. Tystnaden var ju hans käpphäst. Så var det också då, han har hittat då det här då, som han ska liksom följa.
Jag vet att jag intervjuade Niklas Holmgren en gång i tiden. Han började ju på Eurosport och hade Bengt Grive som slags mentor. Och då hade Niklas kommenterat en match, var på Bengt Grive, hörde av sig, ringde in till Eurosport-redaktionen där i halvtid och bad dem att få prata med Niklas. Och sa han bara så här: du Niklas, nu har du använt ordet fenomenalt 2 gånger på en halvlek. Jag har använt ordet fenomenalt 2 gånger på 50 år. Så här, synonymer, synonymer, synonymer. Du måste jobba med synonymer. Sen vid ett tillfälle så fick Niklas Holmgren chansen att ge igen lite. För då kommenterade Bengt Grive en match i afrikanska mästerskapen. Och det var Elfenbenskusten som spelade. Och Bengt Grive refererade hela tiden till elfenbenen anfaller. Elfenbenen får hörna. Och då gick Niklas Holmgren in i kontrollrummet och tryckte han på den här lilla knappen som gör att man kan prata med kommentatorn då i headsetet utan att det går ut i sändning. Så sa han så här:
Du Bengt.
Ursäkta mig. Men nationalitetsbeteckningen på en man från Elfenbenskusten är faktiskt ivorian. Och sen så släppte han. Tyst sen en länge. Och sen drog Grive igång: elfenbenen anfaller! Så han gav fullständigt fan.
Ja, man muckat
med det. Nej, det gör man inte.
Vad fan så här då? Nu är det jävla rörintervju det här, hör jag ju. Men ni är på väg mot Sydafrika, ska göra då, ja. Afrikanska mästerskapen. Men vilka förväntningar går du in i det mästerskapet?
Och vinnare.
Vinnare, är det så?
Nej, jag vill bara ha ett positivt resultat därifrån. Vi hade ju Zambia som var redan duktiga, eller var fortfarande duktiga då, för det här landslaget hade ju, som hade tagit över, visade på resultat och hade fortsatt, och Kalusha var kvar och var nästan skyttekung i Europa med Feyenoord och han var med deras stjärna, så att de hade vi gruppen. Vi hade Algeriet i gruppen, vi hade uppåtgående Burkina Faso i gruppen också. Det var en tuff grupp.
Man måste nästan bara, en passus här är ju faktiskt att när Zambia vinner 2012 står Elfenbenskusten i finalen. Elfenbenskusten gör väl sitt, jag tror att det är
Elfenbenen.
Med sin gyllene generation. Drogba missar straff, tror jag, i finalen. Zambia sopar hem det. Då gör de ju det i Gabon. Mm. Alltså bara ett par kilometer från den plats där planet störtade. Det är ganska häftigt. Och jag tror att Feyenoord-stjärnan fortfarande är med där. Va? Ganska starkt ändå att de sopar hem det.
Absolut.
Men är du orolig när du åker dit så här att okej, om vi torskar 4-0-4-0-4 till exempel, är du orolig över vad
1-2-1-2-1-2
ja. Nej, vad din status i landet, vad Valentin Strasse ska göra, du är inte någon sån.
Nej, jag har ingen sån natur orolig.
Tror du att jag hade varit orolig om jag hade åkt dit?
Nej. Tror jag inte. Nu vet du från mig hur det går.
Du känner inte mig, Roger.
Jag hade redan blivit kidnappad där en gång, så att jag var väl så här lite mönstrad, eller vad heter det, hade ett lite erfarenhet var.
Ja,
worst case kan bli.
Är det vävnad?
Ja, så
vad då?
Jag har ju haft mindre landslag i Afrika och då får du ofta en förfrågan att ta U20, U17-landslagen i de här länderna också. Då har jag gärna, för du är alltid på gräsplan och kör. Du dementar inte bara hem de europeiska spelarna eller de som spelar i Europa, och så samlas de 10 dagar en vecka innan och förbereder dem liksom. Jag vill gärna vara på mattan hela tiden. Då har jag U20, de pågår hela tiden, eller U70, så de tränar man som klubblag liksom. Och då här var ett VM-kval mot U20 VM-kval mot Elfenbenskusten i Abidjan, där vi oavgjort, va?
Och det är ganska hårdt, Marcus.
Oavgjort har fan mig.
Bra, skitsamma, men på hotellet vänta på middagen, så knackar det på min dörr. Då står det 2 stora militärklädda soldater. Men inga gevär, ingenting sånt. Uh-huh. Och den ena då säger, jag går upp när, för jag ligger och kollar på en tv i shorts. Jag ligger och öppnar dörren och öppnar dörren. Mr. Fode, I want to see you. Mr. Fode, shit. Fode. Mr. Fode Sankoff, jag hade sökt eftersom jag blev varnad av ambassadören att det är Fode Sankoff som härjar i skogen.
Som är en grilla i gruppen.
Ja, grillaledare var han. Var väldigt känd då liksom. Så jag slog upp en, så att... Och jag tittar ut, tittar ner i korridoren och där står han, ner längre i
korridoren. Han är där?
Ja, han vinkar till mig där nere. Så att jag ska stänga igen dörren. Let me put on a t-shirt, just. Stänger dörren. Går inte för att en fot åker emellan. Så de inte, det här var inte så jäkla bra. Men jag går ner och hälsar på honom och sätter mig där i foajén. Vi ska åka, säger han. Jag kan inte åka härifrån, sa jag. Du åker med. Så där blev ett hot på en gång. Att jag hade inget val. Så jag åkte med honom och sen åker vi genom Abidjan och kommer till någon större husvariant där han hade sitt fäste. Tillsammans med massa andra folk från Sierra Leone som ville ta över landet då. Men det som hände där är inget hot. Utan
så du blir en del i ett kuppförsök helt enkelt då?
Nej, det är ingen kupp. Det här är ju Abidjan, det här är ett annat land. Okay. Utan han har ju sitt säte där. Så han går ju skogsvägen eller djungelvägen. Kommer in i Sierra Leone, kusten så tar det längre tid. Så att han härjar ju skogen och hade ju större del av Sierra Leone här också. Okay. Men hade ett säte i Abidjan. Och där var jag. Men det som hände, det är inget dramatiskt just det. Men det var en spänd känsla hela tiden såklart liksom. Men det var vänligt ton till mig och jag blev bjuden på middag och det pratades, det präglade, men det var ju mer om hans ideologi för att jag hade gått bra i landet och fotbollen som jag beskrev i början här är lika stort som religion. Så det var ju mig han skulle förmedla sitt budskap till folket och så vidare och så vidare. Och så ville han ju ge massa pengar till spelarna i laget och jag sa, gör inte det, köp fotbollsskor och kläder. Så att jag släpps tid på morgonen och åker tillbaka och lämnar mig. Hotell eller de som bodde, spelarna och ledargruppen hade inte förstått att jag var iväg liksom en gång. Men på morgonen släpps jag ganska tidigt och så kommer han tillbaka vid 10-tiden och har en säckar med fotbollsskor och bollar som han ska ge tillbaka. Så.
Okay.
Så det var inte dramatiskt ändå. Så. Ja, men det var
lite dramatiskt.
Ja, han är rebellledare. Ja. Marcus hade klarat det.
Ja, jag är en ganska social varelse så vi hade säkert...
Du är lite så sällskapssjuk, du kan tycka trevligt.
Men du måste ju överstämma med hans ideologi.
Ja, precis. Men han vill använda dig som någon slags lobbyist då, eller?
Ja.
Och sprida hans budskap och lite på fet. Ja,
och därför jag inledde det här i början, när vi började surra.
Förlåt, obildad fråga, men är det socialiströrelser? Eller vad är liksom...
Obildat svar, vet inte.
Nej, okej.
Jag tror att de bara vill åt makten och få pengar.
Jo, men
det är så Stora Afrika funkar.
Okej. Kidnappad.
Berättar du det för spelartruppen då? Eller?
Att han ville åt pengarna i landet.
Ja, eller att du har varit där på natten.
Nej, han träffar dem klockan 10. När han, eller förmiddagen han kommer dit så träffar han alla spelarna.
Ja,
och de bugar ju bockar allihop. Vänta, vi kommer bli arkebesedda. Vi kommer tillbaka om det här kommer fram. Liksom.
Ja,
står där och tar emot presenter och så ska hem till Strasser igen som han har satt åt.
Fan, det är ett jävla balanserande.
Den tanken slog
man vill inte ofta stöta sig med någon av dem. Riktigt, så.
Men jag märker ju de förbundsfolket som är alltid en stor, hård människa som ska leva på den här bonusen och vad heter det, man får när man är ute och ligger på hotell och sen saker i stora pengar där. De vill ju gärna vara med framme med honom och prata och ligga väl till.
Hur är läget i landet idag? Finns de här figurerna kvar eller?
Vi har ingen aning.
Nej.
Men, nej, för det kan inte vara kvar. Han var gammal redan då. Strasser har ingen aning om. För det, när jag var i Sierra Leone så var det en statskupp till. Jag tror att det var två statskupper totalt på min tid där nere.
Ja.
En blir när jag är i Sydafrika. En är när jag där är hemma.
Julius Madabio. Är det han som? Jag kollade den...
Vad är det för uttal du har?
Det är Emil. Fruktansvärt dåligt. Men Griva, det har gått härifrån.
Jag klipper bort det helt enkelt.
Så det är liksom lika många statskupper som det är landskampen nästan då?
Ja, jag tror att det är två år. Men en upplever jag där på plats. Första och enda och sista hoppas jag. Och sedan är det en när vi är i Sydafrika, om jag inte missminner mig.
Hur är det då? Hur märker man det?
En statskupp?
Ja.
Du låser in det. Där sköt de på vårt hus inne i Hällskotta. Så vi sköt tillbaka.
Och då märker man det.
Jag bodde hemma hos en libanes som var gift med en svenska. För jag måste låta som mytoman här. För hennes far hade åkt dit tidigare och utbildade floter. För Sierra Leone på 60-70-talet väldigt, väldigt, var mycket för det vackra, vackra byggnader som hade raserat redan när jag var där. Men tydligen 60-70-talet så var väldigt framstående land i afrikanska perspektiv. Och då bodde den här svenska familjen där, dottern som då giftes med den här libanesen. Men hon bodde inte där när jag var där, men hans tre söner bodde där hemma. Så det huset bodde jag.
Och de sköt tillbaka?
Ja, nej, det blev beskjutet och ja, vi sköt tillbaka.
Men nu säger vi, du också?
Åker jag dit nu? Om jag
nej, verkligen.
Ja, vi var tvungna att försvara oss för att grannhuset skrek så in i helskott och grannhuset bodde flygchefen för Sabenas flygbolag, alltså platschefen, ja. En Pierre som jag träffade tillsammans med min hustru, nuvarande hustru, nere i Kenya ett antal år senare. Men henne hade de gått åt hårt på så hon miste sitt barn och alltihopa där. Så det var tufft.
Oj, jävlar.
Ja, men vi var tvungna att skjuta oss ut för att...
Vad hade du för vapen då, då?
Jag vet inte vad det var.
Men det var automatvapen? Typ.
Ja, automat. Ja.
Hade du hållit ett sånt innan eller visste du hur...
Militären hade gjort.
Ja, okej. Okay. Ingen sån snabb kurs där?
Nej, jag skjuter AK4, AK5 och AK-pist.
Ja, okej.
Okay. Har inte du gjort det?
Nej, tyvärr. Jag kommer göra det besviken många gånger. Jag känner inte hur, men... Platt fot på ena foten faktiskt. Fan, ändå karaktärsdanande måste det vara, eller?
Mm, det är det. Det är ingen rolig upplevelse.
Sen när du kommer hem sen och tar Degerfors så är det liksom...
det får man skjuta sig ut. Skjuta sig in på bossen alltså.
Ja. Var har ni era vapen nästan?
Ja, man kan inte tänka sig Lasse Lagerbäck heller och Roland Andersson så skjuta sig ut från det.
Nej, men de ledde ju inte där. De bodde ju inte i sina länder, tror jag. De var väl alltså på vid landskampen, så stack de med. De bodde på ett femstjärnigt hotell och så. Ja, stack. Ja. Jag bodde där på gatan med den här familjen som var diamanthandlare. Så jag var uppe med diamantdistrikten också.
Okay.
Och där ser det värre ut än på filmerna, kan jag säga. Ja. Jag har sett Blood Diamonds och de här sakerna. Det är fruktansvärt.
Kan du då känna lite så här när Lagerbäck gör sin Afrikasväng, att så här, vad fan, det här är inte liksom, det här är inte true, det här är inte hardcore Afrikasvängen, Lagerbäck, alltså att fan, ni bor inte här, ni vet inte vad jag har gått igenom.
Nej, jag tänker aldrig så.
Ja, lite så tänker
jag. Ja, men lite.
Nej.
Glid in lite sådär på ett bananskal från vänster och få bra lön och en grön prasslig overall och så bor man på de här femstjärniga hotellen och så sitter man med sina powerpoints och glider in och gör ett mästerskap.
De har, ofta, de har ju ofta hela staben med sig också.
Ja, det är fan, ja, du åkte ner själv den första vändan.
Mm, med andra vändan också.
Andra vändan också. Hur gick det då i Sydafrika? Som är någon slags den röda tråden här i den här svänga intervjun.
Nej, Sydafrika var ju... Det var konstigt ställe att vara på, för det här, nu kommer du till ett i-land liksom. Jag hade inte koll på Sydafrika, vilket jag kanske inte så många har. Idag börjar man ha det. Men just då så kände inte jag till Sydafrika så väl. Så det var ju... Här fanns det ju propra vägar, broar, köpcentrum och allting fungerade som vilket europeiskt land som helst där vi var. Vi var i Bloemfontein. Där höll vi till i vår grupp då. Första matchen var mot... just det, den är mot Burkina Faso. Ja, den vinner vi.
Vinner
så, ja, alltså, det blir ju sådär super firande liksom. Ja. Så det var en fantastisk känsla. Och just Kalon kommer in, för att jag pratar med Kalon in som är väldigt bångstyrig. Men han har två bröder, båda bröderna med, och den ena är ju forward också, så att jag pratar med Kalon, jag sätter din bror idag, we can play together. Nej, jag tar honom, för det hade jag någon annan, jag tror att jag hade han från Setobal, forward, en stor kille, så att, men Kalon var på bänken nu, så kommer in 1-1, han gör, jag tror att det är slutet på matchen 88-89, så gör han 2-1 till oss och vinner matchen, han springer vid bänken och you should have done that earlier coach. Och så blinkar, så fick han jättekram, så det var ingen sådär hard feelings.
Okej, så sopar hem första matchen där, 3 poäng, soft, några dagar ledigt, tar det lugnt.
Nej, det var ju superfina hotell liksom.
Ja, visst.
Ja, det ser ut som Sydafrika ser ut idag. Jag har ju litet hus kvar där nere, för att jag har varit där mycket. Vi bodde i Sydafrika sedan mer än jag och den här familjen har idag. Mina barn, ett av barnen är fött där. Så att jag fattar tycke för Sydafrika redan då. Liksom. Det var ett fantastiskt land, tyckte jag.
Var har ni huset någonstans?
I Durban.
Okej.
Okay. Det är inte du var ligger.
Jag har varit i Sydafrika.
Jaha, förlåt.
Ja, för inte Durban, jag har varit i Nelspruit och jag har varit i Kapstad.
Men du har inte varit i Sydafrika.
Man sjunger om Durban i den fantastiska låten Joanna Gimme Hope. Okej, några dagar ledigt och sen så andra matchen i gruppspelet.
Mot Algeriet. 2-0 torskar vi, men det är en jättejämn och fin match. Liksom, och, ja, jag tror det smäller rätt i slutet på halvleket som är första så där, psykologiska jobbiga mål. Liksom. Och vi kommer tillbaka, men gör en väldigt bra match. Och sen är det sista matchen och då har jag Mohamed Kano som spelade i Alst. högsta ligan i Belgien, sätter honom på Kalusha, att han ska markera ut honom, så har vi en chans. För kan vi vinna den här matchen så kan vi gå vidare mot Zambia.
Ja.
Så att det är manmarkering med honom. Han gör hattrick innan han första slut.
Ja, jag ser det. Bara, just det.
Är det tre mål han gör?
Ja. Ser du andra det? Minuten, nionde minuten, 84 minuten.
Ja, det så.
Och sen spiken i kistan, 87 där. Mitt uttal igen här då. Malitoli. Mm. Italienare. Malitoli.
Ja.
Okej, så att uttåg då ur gruppen där.
Zambia, italienaren.
Den zambianska italienaren, ja. Och sen så vinner ju då den här, vinner väl Sydafrika, vinner.
Mm, de vinner med Clive Barker. Clive Barker som var deras huvudtränare, var min assisterande sista året i Yamasolo, Sydafrika. Aha. Ett antal år senare. En right. Underbar man.
Hyland-prenumeranterna, de outtröttliga Hyland-prenumeranterna som med sitt frikostiga bidrag möjliggör för den här podden att tåga vidare i det svenska poddlandskapet. Evigt tacksam är vi, så tacksam att det är nästan svårt att uttrycka så att vi nog känner att vi tackat er. Men det vi kan göra, det är att varje vecka försöka sätta er i ett sammanhang som åtminstone vi och förhoppningsvis ni också tycker är hedersamt. Den här veckan är jag väldigt nöjd med själva sammanhanget då i fråga. Det är nämligen så att jag tänkte att jag ska läsa upp Hyland-prenumeranterna, er Hyland-prenumeranter, och blanda samman er med ett par spelare ur Kameruns landslag från VM 94. För visst är det något alldeles särskilt med just de namnen. Än jag går igång, och så sett även vi igång. Josef Bell och hela faderullan. Rickard Jonasson. Raymond Kalla. Kalla. Fred Forsell. Rigobert Song. Karim Hadje. Mark Vivien Foué. Kristoffer Jönsson. Embe. David Embe, som jag tror ska uttalas MB. Bo Hansson hade fel där. Kristoffer Jönsson. Roger Milla. Anders Sjöberg. François Omambijik. Tevin Staxton. George Mojeme. Marcus Wilberg. Emmanuel Mabwang. Einar Österberg. Och Samuel Ekeme. Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hur är liksom afrikanska. Jag kommer ihåg att det var något år så här 2000, kan det varit så här 2008 typ. Då minns jag att gräset var så här väldigt högt genom hela träningen. Jag kommer inte ihåg vart det spelades, om det kan varit i. Ja, men vet inte var det var någonstans. Gräset var så högt så att man såg knappt skorna. Skosponsorerna blev lite arga över det där, för att man ser inte märket på skorna och så där. Och då gick det rykten om att så här, ja, men de vet inte, det är när de har köpt in något nytt gräs, vet inte exakt hur det ska skötas, och det hördes lite om att så här, du vet, bara, så här, de vet inte hur man ska sköta grejaset och bla, det var någon slags. Sen fick jag läsa någon sätt att hade öppnat mig under vilka skador och för man ska kunna vattna gräset mer. Men hur är det organiserat?
Jag har ju gjort det där. Sydafrika var ju väldigt organiserat i huvud taget, med bussar till och från och inne i stadion, och det här var ju en ganska nybyggd stadion, så det var ju, det var bara superfräscht alltihopa i Sydafrika. Det var inte alls det jag hade upplevt tidigare, så jag lånade då. Det var nästintill misär med byggnader och sånt som hade raserat med, på fotbollsstadion och läktar och sådär liksom. Men det här var ju fantastiskt organiserat rakt upp igenom liksom.
Får ju ett VM så småningom ju.
Ja, det får
de. Det är 16 år senare. Det är...
Men gräsmattan brukar vara lång för att inte solen ska brännas under jorden, och då blir det torrt och så förstörs gräsmattan. Det brukar vara anledning till att man inte klipper gräsmattorna där nere.
Ja, bra. Då står vi hål på den, på den myten.
Sen finns det elefantgräs kallar, som är ganska tjockt och kraftfullt i de där planerna.
All right.
Man har ju tyvärr vissa fördomar sådär mot afrikanska mästerskapen. Att man har läst en del och sådär, och det är ju inte ett skit bättre i Europa eller UEFA, inom UEFA och FIFA och sådär, men man tänker så här, uppgjorda matcher och sådär, och det finns ju en utbredd korruption i vissa länder så att säga, domare går man in i matcherna och litar på att det går rätt till så att säga.
Jag skulle säga att de är mer transparenta än vad vi i Europa är.
Hur då menar du?
Men man gör det öppet.
Ja. Har du sett?
Ja, det är många grejer. Många brutala. Den främsta är väl, då är jag i Nigeria, för där är jag 8-9 månader, spelar Kwara United och jag tränar dem. Och då, jag tror inte om det är Champions League eller om det är ligamatch. Jag tror att vi får stryk 2 matcher. Och då, innan matchen, på hotellet så blir jag knackat på dörren, så är det min... personal assistant som kommer där, och så kommer jag att träffa ledningen i klubben plus domaren liksom, och domaren förklarar att i straffområdet kan man ramla. Okej, så att spela, och det var massa sådana här saker som han sa, ja, vad fan, den här matchen är upp, vi kommer vinna den här matchen. Så att, jag hade inte stött på det så här närmare, jag har förstått, jag har sett, men det här blir så påtagligt just den här matchen, och vi ligger under med 2-0 i första halvlek i den här matchen jag pratade med domaren. Det var så vi skulle vinna. Och den ena är solklar offside. Liksom. Så jag fattar, vänta, det är ett jättespel. Men det blir ju bara absurt alltihop. Eller absurt. Men i halvlek, och hans domare ligger bredvid mig, han får så mycket spö. Och så halvblodigt. Och ska döma andra halvlek. Liksom. Och då fick vi massa fördelar. Så att ja, jag har stött på det och sett det väldigt nära. Men inte så som det var den
de gången. De går in och så slår de helt enkelt ner domaren.
Ja, de slår ner honom.
Ja, herregud alltså.
Ja, det är ju transparens. För mig.
Det är inte en matchfixning som har sin grund i spelet då, så att säga. Som det är idag, du vet, så här, att det är betting i bakgrunden och så, rätt stora...
Man fixar 4 hörner på slutet.
Ja,
så
men
kan
precis.
De spela,
och kanske ett mål och sådär. Idag är det ju matchfixning, betting. Men då var det någonting annat.
Jag tror att jag blev uppringd av en journalist i Sydafrika. Han hade jobbat runt hela världen. Han sa de två största sporterna där det är betting, det är tennis och boxning, sa han. Jag har jobbat det, jag vet så mycket, sa han. Men då var mitt lag just i Sydafrika. Han visste om att många spelare hade tagit emot mutor. Men han sa att tennis och boxning är bara löjligt på högsta nivån. Det var han som sa till mig. Han var ganska känd journalist över hela världen. Vet du. Han kom från New York någonstans och jobbat. Så tyvärr, det förekommer överallt.
Ja,
jag har en mutskandal av stora mått mätt som blev så jäkla konstig. Ska jag köra den?
Ja, gärna.
Då vill jag att ni betalar mig pengar först. Här
jag tror inte vi har så mycket pengar så att jag skulle liksom
nej,
göra
det här, vi ska möta Angola, den sista matchen inför VM 2010. Vi är ute. Nigeria har en chans.
Ja.
Nigeria hade vi någon månad innan med alla de här jäkla stjärnorna. Spela 1-1 mot dem hemma.
Vilket år är vi nu då?
Vi är 2005, va?
Ja.
Och då har vi Angola i sista kvar. Angola har också en del portugisiska stjärnor där liksom. Kvällen innan, då har jag mitt taktiksnack. Och jag blir alltid uppringd av presidenten Kagame. Han är fortfarande president där. Rwanda är ju det land idag som har, jag tror det är den största BNP i hela Afrika.
Oh,
ett land som har utvecklat enormt de sista 10-20 åren.
Okay.
Typ Sydafrika. Nu har jag inte varit där på väldigt länge. Men just då så håller jag ett, och det har varit mycket saker innan just den här matchen. ja, men vi håller oss till det här. Och det här är då mitt taktiksnack i en stor sal. Och laget är där och sina förbundsgubbarna runt omkring så jag håller. Men precis den här gången så knackar det på dörren och då kliver in Celestine, kommer, heter han. Han satt i CAF, styrelse. Jag vet inte om han sitter där än idag. Och han var vice ordförande i förbundet. Roger, wait a bit. No, nej, jag har mitt samtal. Så, nej. No, wait. We take it after, Celine, please. För vi blev väl god. Vi åkte till Belgien och hopp så att vi kommer rätt nära varandra. No, hold it. Okej, så jag stannar av. Och med så har han två stycken killar också. Som har, det är inte ICA-kassa men det är någon form av bag och sånt här liksom. Och då går han fram till podiet där jag står. Wait. Och så sånt, this is Mr. Koroma, he's from Nigeria. All right. Och sen hette han någonting annat på den här sidan. So please, Mr. Koroma. Och så ställer han en bag på, väska, på bänken framför där och säger, inside here gentlemen, I have $7,500 for each one of you. Even you coach. Och så, men där, nej, stopp, please, stopp nu. Säger jag då. Nu börjar det bli allvarligt. Då tar han tag in eller stoppar mig så här fysiskt. Och att, nu var det Celestine alltså, som står där framme tillsammans med två killarna. Wait, don't see us as a bribe. This is a bonus. Så, ja, de vill att vi ska vinna. Ja, det var ingen muta. Utan det här var en bonus. Så alla spelare fick $7,500 för att spöa Angola hemma.
Okay.
Och sen hade vi vunnit matchen så kommer den andra killen upp någon minut senare. Och så säger han, den här baggen I leave here with you.
Okay.
Så ni kan dela ut alltså till Celestine. Så du kan dela ut $7,500. Det är rätt mycket pengar liksom. Och den andra presenten, I have $7,500 for each one of you as well. But this bag I'm keeping.
Okay.
So if you win, you will have it.
Så först får man ett slags förskottsbetalning och sen kommer den riktiga bonusen.
Så, det var väl 000. Den här största mutskandalen som inte var, utan det var en bonusvariant.
Ja, just det, var morötter.
Ja, det var det.
Mm. Påminner mig om det.
Men går det ut i pressen det?
Nej, det går inte ut. Men jag blev uppkallad innan matchen av högste befälhavaren. I Rwanda Kigali så har man, det var ganska nybyggd sån här Pentagon-variant av militärbyggnad.
Okay.
Rwanda har ju en av de mest utvecklade militär i hela Sydafrika. De är ju ständigt i krig med Kongo och bländar runt omkring det diamantområdet och så vidare och så vidare. Så de är väldigt, väldigt hög teknologi och utbildad militär som man stöter på hela tiden. Det var ju också ett folkmord där 10 år tidigare. Jag hade varit där så att det var ju en form av spänning hela tiden där. Men uppkallat till honom, och det här är ju också några dagar innan det här tar vägen. Och så säger han till mig, och det är ju glad, så mycket spärrar och telefoner och allt får du lämna. Så sitter jag inne, matchen mot Angola här, det är problem. Jaha, vad menar du? Jo, för att det är fullt med folk från deras förbund och andra som mutar spelarna här. Och wow, så vad ska jag göra åt det? Och förresten så kommer ju 9 av spelarna kommer ju från Europa. De mutar deras föräldrar här nu. Så
okay.
So you have to handle this, sir.
Right.
Så du blir uppkallad till den högsta militären i landet och du vet att de har en väldigt respektabel militärvariant och han kallar dig, inte, han är inte elakt och så bedus på något sätt, men han bara informerar dig att det här finns just nu.
Mm.
Angola är här och mutar varenda spelare och föräldrarna och så vidare. Och så ska du leva med det här och det var rätt jobbigt. Men
ytterligare en dimension av ledarskapet där som kanske saknas då i europeiska mästerskapet.
Det är svårt att skaffa erfarenheten här.
Men du stannar ju kvar i, alltså det låter ju som att de här erfarenheterna att se den typen av liksom brutal matchfixning så på nära håll, kidnappning och så vidare, skulle kunna tänka sig att okay, man gör en sväng där nere och sen så tar man Degerfors resten av sitt liv. Men du åker tillbaka till den tiden, vad är det i det här som lockar dig så mycket liksom?
Du frågar mig om landslag, det är en jätteöra att träna ett landslag för att du är... Ja, jag ska inte gå till mig själv, men det är full attention dygnet runt. Och jag kan gilla det när det är på den nivån. Som en förbundskapten i Europa har liksom. Det är samma mediauppbackning hela tiden. Och du får jobba med de bästa spelarna. Och när det är landskamp så är det häftigare än någonting annat.
Mm. Hur är supporterkulturen och sådär? För att jag förstår att den är olika i olika delar av Afrikas stor kontinent liksom. Men det man såg 2010 Sydafrika VM, det var de här vuvuzelerna. Är det utbrott över hela Afrika eller är det en strikt?
Nej, de finns inte någon annanstans.
Okay.
Men
tack och lov.
De är riktigt jobbiga. För det var mest Kaiser Chiefs som hade dem där och sen gjorde man en grej utav det till VM. De andra matcherna i Sydafrika har inte de där vuvuzelerna, hade inte då.
Okej.
Det är en väldigt stark supporter som du har så länge det går bra. då är du ju större än presidenten och allting. Så då träffar, jag har träffat många presidenter i de afrikanska länder och sådär. För det blir på den nivån på en gång.
Har du träffat någon folkvald president så, som har vunnit ett rättvist demokratiskt val?
Nej, det har han aldrig gjort, va? Mm.
Då är det får man göra om man tränar Degerfors. Ja, precis. Men jag är också sådär, du är nere ett par svängar till, så ja.
Mm.
Demokratiska republiken Kongo bland annat.
Mm. Också. Det var bara ett år då.
Ja.
Rwanda har du haft.
Rwanda. Rwanda var ju väldigt organiserat. Det var ju de som var ledare i förbundet där var tillika högt uppsatta militärer i landet. Så det var ju, där var det en enorm organisation med allting. Och där fungerade väldigt, väldigt bra allting.
Har du varit nära att ta dig till ett VM någon gång med något av lagen? Eller?
Nej.
Men
du måste ha något av de stora länderna då.
Ja. Men varför, har de hört av sig då?
Ja, det har de gjort flera gånger. Jag har sagt nej till Ghana en gång.
Varför
jag
det?
Sagt nej, det passade inte bara privat just då.
Ghana,
så jag åker inte ner som en galning. Utan Ghana hade ett jättebra lag.
Ja, men det är Gyan och de här.
Eller? Ja, alltså, men han hade ju som spelare i Kina däremot.
Ja.
Nej, jag har fått erbjudande som har tackat nej till tidigare som... Jag skulle kanske ha vunnit någonting med.
Kommer det bli fler svängar för dig?
Ja, det tror jag nog att det kommer bli. Framförallt Sydafrika vill jag nog kanske avsluta det här livet.
Men då blir det, då är det klubblag?
Ja, då är det klubblag.
Ja.
Sen gör du en sväng med Svennis som assisterande när han är i Kina då.
Mm.
Vill du berätta lite om det? Hur kom det sig?
Wow. Ja, innan det så är det ju Rwanda, fantastiskt. Och sen är det sen är det Sydafrika ett tag, va? Och det är det klubbnivå hela tiden.
Kwara United.
Ja, i Nigeria. Och sen är det
Zulu.
I Zululandet, i Durban. Så du måste åka dit nästa gång när du är i Sydafrika.
Ja, det är väl om du bjuder ner oss.
Du kan gärna. Djurgården är ju där. Bosse, han älskar ju just de slanga där jag bor den delen. Och Djurgården och Malmö. Jag mötte Helsingborg där nere med Henke Larsson en gång. Ett träningsmatch. Okay.
Ja. Bra viner.
Sydafrika, fantastiska.
Bra golfbanor också.
Fantastiska. Ja. Kostar inte någonting nästan. Ja, jämfört med det här.
När vi kommer ner så plockar jag med mina golfbanor.
Ja, ni är så välkomna. Det första året vi åker, jag har ju kvar ställe som sagt där nere, så vi åker ner normalt varenda jul för det här året. Sen vi stack till Kina har vi alltid åkt dit.
Vad är det för ställe då? Berätta om stället. Jag är intresserad av ställen och så. Jag vill veta hur folk bor.
2010 så hade jag U21-chefen hemma hos mig. Vad heter han?
Alla har namn.
Ja, förlåt. Eriksson.
Håkan Eriksson.
Håkan.
Ja, jag tog med U21-chefen i Sydafrika. Du har en jävla inte någon.
Ja, nej. Göran Göransson.
Ja.
Och sen han som är chef för alla ungdomslagen i landslagen. Jag känner dem allihopa privat. De var hemma hos mig. För de här, Sverige var ju inte i VM 2010.
Nej.
Då skulle man dit och scouta och titta på trender i fotboll. Så skulle de skriva
och spela golf.
Så skulle de ju skriva hur var matcherna. De var ju ganska seriösa. Så jag fick sitta med några sittningar. De satt ju och pratade hur det var. Och sådär. Ja, full fart framåt och håll tätt bak. Och sådär. Det kom en på att skulle ta tillbaka till Sverige. Då.
Ja.
Vi hade ju jättetrevligt. Så jag visade ju dem runt. Och då var ju de hemma hos mig.
Ja.
Och såg hur jag bodde. Och sen dess fick jag rätt många mejl av dem att jag skulle öppna dem och
just det.
Hur man bor där nere.
Mm. För att de vill bara, fan vilken schysst etta här.
Nej, det är ju det är stort hus med all möjlig hjälp. Det har swimmingpool och det världens vackraste strand en bit framför.
Ja. Men vithaja i vattnet.
Ja, men gillar inte du det?
Va?
Eller
lite,
säger du om det
kittlar lite extra så när man ska
ta. Nej, vi badar där du ska en bit ut. Men det ligger ju surfare där alltså, i vattnet långt ut. Så att du tar ju en funderare egentligen. Vad fasen det där skulle inte jag göra. Sen när dottern vill börja surfa och så.
Ja, jag har varit med om ett hajlarm en gång på en strand utanför Kapstaden. Det var rätt kul att se faktiskt. Då sitter de uppe i bergen och så spejar de ut i den här bukten. Och så kan de ju se då om de kommer lite för nära de här stora vithajarna. Då trycker de ju på en knapp och så går larmet.
Ja, wow.
Och då går det rätt fort för de surfarna att ta sig upp. Alltså jävlar. Det var
inget... Den har inte jag hört i Durban.
Det är inte som när man står och tjatar på barnen. Så att, nej men nu får vi ta och åka hem. Vi måste... Nej men inte ett upp till. Ja, ett upp till då. Det bara pang sa det. Så var alla uppe på stan. Alltså,
ja, det går fort.
Ja.
Alltså man bor bra. Man bor fantastiskt.
Men om du inte är där, så där. Vem är det som vattnar blommorna åt dig?
Det finns en kille som gör.
Ja. Rensar poolen och... se om stället så att säga.
Mm.
Ja, fan vad härligt.
Ja, det är härligt.
Men hur har du, är det dyrt att skaffa det? Eller är det liksom bonusar? Eller hur har du kommit över de här ställena?
Ja, nej, du får ju köpa dem.
Ja, precis.
Med pengar som du har tjänat.
Ja, men då har du tjänat en hacka då alltså?
Mm, ja. Jag tjänar bra.
Vad tjänar du som bäst?
Bra, riktigt bra.
I Vasalund eller?
Ja, det var det nog.
Nej, men jag får gissa då. Kolla på din... Kina är förstås bra ju.
Ja, Kina är bra. Mm. Kina har väldigt bra betalt.
Torgrik, kom ihåg, han sa att vi hade honom här en gång. Då sa han att var en... när jag var en Svennis då, sa han, var jag en tjänare så tjänade jag alltid Svennis. 10 gånger mer än vad jag gjorde.
Ja, det är inte så konstigt kanske.
Fick du en bättre katt när du jobbade med Svennis än vad Torgrik fick? Det känns som att du kanske är lite vassare vid förhandlingsbordet.
Jag känner att det är riktigt bra där borta.
Ja. Och Svennis med kanske.
Ja, han tjänade bättre än vad han gjort tidigare.
Men du är assisterande?
Mm.
Ja.
Under Svennis. Mm. Det måste ha varit fruktansvärt lärorikt, eller?
Ja, det var, jag hade ju känt honom och jag var ju lite grann med honom i samtåriga, men det var inte på någon officiell tjänst utan fick bara en inblick i hur han fungerade som tränare och ledare. Och sen var jag mycket med honom i 2010 som jag bodde där på Elfenbenskusten och analyserade och pratade. Så jag pratade mycket fotboll med, men nu blev det liksom, nu blev det 24/7, alltså 24 timmar om dygnet. Och det är ju han.
Ja.
Han är ju helt... Man jobbar tillsammans, men han är involverad i allting.
Okay.
Och är en fantastisk ledare, en fantastisk människa, kan enormt mycket fotboll.
Wow.
Så att jag vet inte om man har fått en rätt bild utav honom, för bilden man får som gemene man, som gemene svensk, det är ju via media.
Lite kvinnokar och lite skandaler.
Ja, men de där sakerna var ju... Där blir han ju nästan i ett hörn av korkad liksom. Men det var ju inte alls där det var, utan han var ju avlyssnad. Då blir ju vem som helst inte så speciellt smart om allt det här kommer fram som politiker och allting sysslar med. Så att det var ju, ja, det var inte alls så det var.
Man är superproffs i allt han gjorde
på fotbollsplan, ja. Absolut.
Så man pratar med många som snackar om hans, att han hade någon slags är omkring sig så här, och naturlig pondus på något sätt liksom, inte den här liksom, ingen forcerad auktoritet utan att
nej,
så här,
han är bara naturlig. Ja. Alltså, vart han har lärt sig det här, det vet jag inte. Ja. Men det är bara så där, det där kan vi ta i mörn.
Ja,
men det är nu, nej, men det där tar vi i mörn, då har vi bättre tankar kring det hela.
Ja.
Wow. Ja, det var bara det, så här, massa saker hela tiden.
Ja.
Om jag inte, han behandlade mig som assisterande på ett supersätt, och det var liksom att exempelvis om vi skulle dela upp laget, vi gör ju upp träningarna, satt man ju alltid kvällen innan eller på någon timme innan som vi samlas och gjorde upp så att allting skulle fungera, och så jag skulle väl dela ut västarna och då, om jag hade glömt det eller inte varit på gång riktigt sådär, så då du Palmgren, om vi ska spela match nu, om alla har röda overaller på, hur ska vi se skillnad på pojkar? Ja, det var, alltså det fanns inget så här demand. Du leder på, han är en ledare på ett fantastiskt sätt, och så var han med spelarna också.
Uh-huh.
Så det fanns ingen sådär auktoritet.
Nej.
Det är väldigt svårt att beskriva, men en fantastiskt ledarskap, och jag tror inte att det går att härma, utan det är bara fött. Det är därför han har gjort alla framgångar som han har gjort. Han har gjort en enorm, bara vara i de här kulturerna som inte han alls kommer ifrån eller lärt sig någonstans. Hanterar ju han till 100%. Och han får sån enorm acceptans för att han är, det är en riktig gentleman.
Uh-huh.
Rakt upp och ner som han beskriver, men trevlig, underbar man.
Ja, det är intressant att den där förmågan som, jag menar, den sätter mig på i mindre skala i livet hela tiden, den här liksom naturliga ledaren så. Men det är intressant att den skär genom alla kulturlager, så att säga. Den är bara liksom djupt mänsklig.
Ja, tappa aldrig ansiktet någonstans liksom.
Nej.
Brusa inte upp, bli inte irriterad utan.
Nej.
Men det måste ju vara, det är ett stort starkt stråk av Torsby i ledarskapet, låter som fortfarande då. Att han har is, att han kommer därifrån han kommer. Och sen att han kör Elfenbenskusten, det spelar ingen roll.
Nej, eller Lazio, alla världsstjärnor hade det liksom. Så att, ja, nej, han är fantastisk på att ta människor rakt upp och ner.
Får se, man får något jobb. Det var ju riktade som Jamaica, Reggae Boys, som de kallas landslaget där. Men det är lite halvkonstiga tider. Och så här, kommer ni jobba ihop igen, tror du?
Vet inte.
Nej. Har ni kontakt?
Ja, till och från.
Mm. Vi har ju pratat om att vi ska åka upp och hälsa på honom i Sunne.
Mm, hos sin herrgård där utanför. Ja, fantastiskt vackert ställe. Så det, om ni är välkomna ska ni åka. Men jag tror inte han är så välkomna just nu i de här tiderna.
Nej, det tror inte jag heller. Och vi ska inte dit i de här tiderna. Vi tar det sen. Nej. Så fan.
Mm. Kanske tar hans nummer av det sen, Roger.
Mm.
Men bara, någon grej på Svennis först. Du hade att göra med honom när han var i Sampdoria. Det var i mitten av 90-talet och sen så även då i Kina. Då är han ju ändå i en annan fas i hans tränarkarriär. Så.
Mm.
Hur hade han utvecklats därifrån? Är han en sån tränare som är otroligt uppdaterad? Liksom, du vet, absolut, han hänger med. Liksom.
Allting. allting.
Han har inte gått och blivit mossig så.
Nej, inte alls, inte. Han ville även utvecklas och han lyssnar på mig massor med idéer under match och innan match, efter matchen pratar han väldigt sådär liksom öppet. Vad tycker du? Och så ska jag förklara för honom som har haft den här CV till ha det här CV. Så det blir sådär. Men du känner att du får respekt. Du känner att han lyssnar på dig liksom.
Ja, fan vad intressant.
Ja, mycket.
Du, nu är du i Nacka.
Mm.
Varför det?
För att jag fick en frågan av den killen som styr och ställer där ute. Om vi hade samma åsikter och syn på hur saker och ting ska skötas när det gäller ungdomsfotboll. Så det blev intressant, tyckte jag, att jobba där. Sen passade familjen att vara hemma i Sverige också nu.
Är du en sån som tycker att man ska, du vet, det är ju mycket debatt om selektering och att man ska göra tidiga elitsatsningar och välja ut och sådär. Hur resonerar du i de frågorna?
Jag skryter gärna om Sverige när jag är utomlands. Men då skryter de ABBA och Björn Borg och de här svenska stora företagen som har lyckats runt hela världen. Som har framgångsrika, men svensk fotboll skryter ju inte om där ute. Vi firar ju fortfarande ett brons liksom. Och skakar de på, ni var inte ens i final, ni firar ett brons.
Ja, jag firar ju silver 58. Det är ganska ofta.
Ja, men då var vi åtminstone i final liksom. Men inte något mörkt på det, men däremot så...
Ta nu för fan inte 94 ifrån svenska folket.
Nej, det vill jag inte göra, men jag vill samtidigt att vi ska höja,
inte de sista broarna till Sverige,
höja ribban och sen... Alltså öka på takten i svensk fotboll. För vi älskar ju vår sport. Vi måste ju få ut mer stjärnor i Europa. För att den här stackars Jan Andersson gör ett fantastiskt jobb. Men tittar på de fem bästa ligorna i Europa. Som har varit i många, många år. Så tittar de fem bästa lagen. Där har vi ju inga spelare. Och då blir ju kvaliteten därefter. Så enkelt är det. Mm. Jag tror att vi måste träna hårdare och mera. Och bättre i svensk ungdomsfotboll. För att få fram mer stjärnor. Mm. Vi borde kunna få det. För vi älskar den här sporten. Men finns ju, du kan ju vara en... 10-12 tusen på en förmatch med 5-6 minusgrader ute.
Mm.
Så någonting gör vi som inte är rätt här i svensk fotboll. Mm.
Men vi är ju ganska små också, är vi inte det i sammanhanget?
Jag håller inte, Portugal är samma. Kroatien. Population. Kroatien är mindre, Uruguay är mindre.
Ja, Uruguay brukar dyka upp som ett exempel.
Danmark håller ju jämnast om, de är halva befolkningen.
De har ju inte heller inga soltimmar i december.
Men du, så här, du var ju inne lite på det innan, för vi tänker så här, du har ändå haft liksom landslag så och skolad under Svennis,
pinad under
Pontus Pilatius. Men du har du har ingen svensk Wikipedia sida, du har bara en engelsk Wikipedia sida. Och du har varit en sväng i Degerfors och sådär nu, Nacka, men känner du dig liksom styrmoderligt behandlad av Sverige som fotbollsnation?
Ja, det känner jag ofta.
Det känner du?
Ja. Vet inte om den här sändningen och rävjakten och allt det här var det, så att det är lite smolk i bögen om man tar honom.
Ja.
Du sa ju ingen rök utan eld, men...
Ja, men det var ju... Ja.
Jo, men absolut. Jag har inga problem med sånt där, vad folk säger och tycker. Jag vet inte om det ligger där.
Finns det en bitterhet där då?
Ja, lite grann.
Ja. Vad hade du velat?
Nej, jag har velat träna att jag skulle vilja göra saker på andra sätt som jag är inne och nästan provocerar här nu för en gång. Att vi måste få fram mer spelare liksom.
Ja.
Mer duktiga spelare, och vi måste ge dem chansen i allsvenskan. Jag menar, snittålder i första elvan, den är 22,5 år någonstans liksom. När du hjälper, vi ska ju ta fram ungdomar i allsvenskan liksom. Så att vi har svenska, vi behöver inte köpa någon halvbra afrikan eller halvbra skandinavisk spelare. Ta fram, det ska jag vilja jobba med.
Ja.
Mycket mer, och på den högsta nivån. I Nacka finns det ju en ambition att klättra upp, även om vi är långt ner i seriesystemet, så har vi ett skallkrav att ta fram ungdomar.
Nacka har ju varit höga upp. De mötte ju, nu spelade du Division 1 norra i slutet på 90-talet till exempel. De mötte Djurgården några gånger. Men du var ju Vasalund strax efter millennieskiftet där. Kände du där då att du kanske, ja men nu började det hända saker. Nu började det släppa lite i Sverige. Eller?
Mm. Mm. Men det skar sig med Bosse GT, va? Hette han. Var Vasalundledare länge. Han var, så det skar sig mellan honom och mig.
Varför?
Olika åsikter om saker och ting ska skötas.
Ja, okay.
Jag har svårt att backa, det därför jag kanske inte passar i svensk system.
Ja, bångstyrig?
Rak och ärlig,
ja.
Vilket jag har svårt att uppfatta att det försiggår så mycket här hemma.
2021 spelas ju afrikanska mästerskapen i Kamerun.
Mm.
Kommer vi få se dig där?
Nej, det är nu i januari, va?
Ja, det är så tajt.
Det brukar vara
kommer ju nu,
nej,
snart.
Det är bara januari, februari. Nej, det kommer inte vara.
Men 2023 då, i Elfenbenskusten.
Kanske.
Men du ringer ju telefonerna hela tiden. Någon liten Ja, det var avslöjande kan du väl komma.
Ja, nej, men det har varit, under hösten så var det Tanzania som var nära och även Kenias landslag som man var halvsugen på som fick förfrågningar direkt från förbundet. Så att någonting kanske dyker upp.
Nu har du familjen här i Stockholm.
Ja, och trivs.
Och gamla är dina barn och tre barn, va?
Ja, den ena är ju född i Durban och hon är 11, va? Och sen en 16 och sen en 18.
Ja. Jag är inte säker du får med dig alla då? Om du
nej, jag tror att det här blir egen resa igen.
Men du, har du också höjt ribban lite, eller? Du tar inte vilket landslag som helst, eller?
Jo, det gör jag nog. Bara trivsamt att bo. Att jag trivs vid sidan om också, att det funkar och någorlunda. Jag tar inte vad som helst, absolut inte. Men det behöver inte vara Nigeria eller de här, du vet att du har en stor chans att vinna med.
Det är mer utmaningen som lockar det.
Ja, på något sätt. Ja.
Äventyret kanske lite också.
Jo, men du har också de här ungdomslandslagen gillar jag att jobba med. Ja. U17, U20 och fostra och utveckla de här spelarna samtidigt. Ja, det är en jäkla känsla. Det andra är ju spelare som, eller som kommer ner från Europa och har det bra och sådär. Mm. Det är inte på samma nivå. Det är en annorlunda form av ledarroll där du har.
Har du druckit mycket Bond whisky?
Nej. Nej.
Ja, men min kära svärmor jobbade som, hon är infektionsläkare, så hon var nere en sväng i Etiopien. Och hon har berättat att hon var på en landskamp en gång i Kampala i Uganda. Mm. Och då, det var ett jävla tryck på matchen och festligt och sådär. Och då sålde de whisky i små påsar så, som man kunde dricka. Ja. En sexa whisky i en påse.
Ja, jag har sett dem, jag har aldrig druckit den.
Nej, jag har testat den faktiskt. Jaha. För de köpte med sig en låda hem där. Så att det är riktigt jävla rävgift. Knallgul. Bond whisky tror jag det var. Men det var en rätt läcker scen hon målade upp där när hon berättade om det. Kampala sent en kväll och sen whisky.
Det var första matchen vi hade med Rwandas landslag. Det var Kings Cup heter den och den gick i Kampala. Den går varannan Kampala sen andra året då i Kigali. Så de byter de huvudstäderna på respektive land. Och den vann vi, men jag tror att det var 12 eller 15 minuter för kungen själv var där på matchen och såg. Han kom med sån här leopard. Man läste en Tarzan-bok när man var liksom en leopardgrej över och sen hade han en byxa med någon sån här leopardmönster. Så det var verkligen så att ja, vi vann den matchen. Det var första matchen med Rwandas landslag.
Hur gör man för att sätta sig i liksom, när du kommer ner till Sierra Leone till exempel, du ska, liksom sätta, ska man leda ett jävla landslag så måste du sätta dig i respekten av det här som, då, som Svennis kanske var så naturlig på. Hur gör du där? Är det liksom, är det andra, använder man andra instrument så att säga än vad du gjorde när du skulle få med dig gänget till Degerfors eller i Vasalund liksom? Alltså, hur ledde du liksom Sierra Leones landslag?
Jag tror att jag kommer väldigt nära mina spelare. Var jag än är någonstans. Så att jag får med mig det ledarskapet därigenom. Jag är mer sällan väldigt osams. Och så här, men jag kommunicerar mycket med dem. Ha en förståelse för vad som ska göras framåt. Och vägen dit. Så att det är en ganska rak och öppen kommunikation mellan oss. Jag skapar en atmosfär där vi jobbar mot samma mål. Sen blir det alltid någon form av oegentligheter på något sätt, för det är oftast de som inte platsar i truppen, men de försöker också hålla i. Sen är det alltid i nu har jag bara jobbat i de här, men ofta är ledare som har andra intressen, de blir svårare att hantera, men de som vill fotbollen väl och att man ska göra resultat, då brukar det funka. Men det finns ju avvaklare och allting liksom. Men det är ofta mycket där du har problemen i VM-turneringar, afrikanska mäskan, det är alltid något bråk i en afrikansk lag under VM, att man har haft någonting, den kan ju hur många som helst slå upp liksom. Men det är ofta det handlar om att även om man nu tar in spelare från Europa som tjänar mycket pengar, så får man ju allowances. Låter jag som Britt Ekland snart. Problem med svenska.
Traktamenten,
ja, och bonusar där, och de är rätt bra pengar, och det här vet ju spelarna om liksom. Men de vet ju också om att de här förbundsklubbarna eller de administrativa som åker med, som kan vara ett gäng på både 15 och 20 stycken liksom, förbrukar de här pengarna som är spelarnas liksom.
Okay.
För har du hemmaspelare så tar proffsbyrån också de här pengarna och ger till hemmaspelarna som är med och fördelar ut turneringen liksom, och där uppstår det enorma bråk som vet om att de här pengarna kommer inte fram, de blir inte betalda. Och jag har varit med om det ett antal gånger och så blir det ett jäkla liv liksom.
För dynamiken måste vara verkligen dras till sin spets igen. Jag tänker på när Adebayor kom hem och spelade med Togo. Nu blir de ju blir den här, utsatta för den här, beskjuter deras buss och tre dog, och så var det fruktansvärt tragik. Men han måste ju, det måste vara så märkligt i det omklädningsrummet när han har så fruktansvärt mycket pengar, och det finns någon som kanske inte
Det märker inte av det, det sjungs och det är en sån jäkla härlig känsla. I en buss, det sjungs alltid, sjungs i omklädningsrummet, sjungs, det spelar ingen roll var de kommer ifrån, alla går rakt in i kulturen de hade från början liksom.
Okay.
Där ser du ingenting sånt. Kanske på hotell på kvällen på Sebo och sådär. De beter sig på konstigt sätt då. Men nej, det är inte märkbart. Men när det är match runt omkring så är alla, hemifrån samma land.
Okay.
Har du stött på någon voodoo?
Hela tiden, ja, massor. Mm. Massor.
Berätta.
Nej, om du inte har vunnit på en, två matcher så kommer någon, du ska nog träffa den här killen. Jaha, vad är det här? Ja, det är Mr. Wow och sådär. Jaha, vad vill du? Du vet att jag har lite sådär känslor. Jaha, jag vet ju allt, de ska ha pengar liksom. Det slår aldrig fel. Så jag har stött på massor. En nedgrävd get i plan som de gör på natten. En död get. Eller skär av halsen och drar in den på plan och skär av halsen på den som blöder. Så blodet går man skvätt över hela plan. I omklädningsrummet har de duschar eller en hink med sån här heligt vatten som man slänger på alla spelarna och på skorna och såna här saker. Och sen är det ett antal såna här råa ritualer som man håller på med.
Mm. Och då får du bara säga, det här är minst lika viktigt som att vi värmer upp ordentligt. Eller du får spela med där.
Nej, jag backar bara bak där. Ja. Så får de hålla på så länge det inte stör mig. Jag tror inte man ska gå in där. Jag har aldrig gjort det. Nej. Gå in där liksom. Och bråka, så här får det inte vara. Det är därför jag fått respekt och varit så länge som jag varit. Och nästan alltid välkommen tillbaka också.
Det måste ju, och jag menar, det här är också en naturligtvis spänning som finns i europeiska mästerskapen och VM och sådär, att nationer som har...
Europeiska mästerskap. Vad fint. Ja, det vi borde säga så istället för EM.
Ja, verkligen. Att länder som ligger i krig spelar mot varandra, eller så här, USA möter Iran naturligtvis liksom. Men det måste också finnas ju i afrikanska mänskapen att länder som, alltså, fan, de har ju gått folk mot varandra, eller det har varit liksom väpnade konflikter som är igång och levande liksom. Hur påverkar det stämningarna när de lagar, eller kan du, minns du någon sån match som har laddat till något mästerskap eller?
Nej, det har jag inte haft. Afrika överhuvudtaget är lättare till skratt allting. Även om döden är precis runt hörnet, att det är någon syster eller bror eller någon som har dött där. Och det är en ganska påtaglig misär, så är det så mycket mer skratt och glädje i de här länderna. För minsta lilla sak. Det var ett krig igår och sköt, ja. Men vi fortsätter och vi kan tala på bråk om det.
Man får ta det goda med det onda.
Hela tiden. Det känns rakare, det känns ärligare på något sätt där. Jag gillar det skratt.
Hur är din italienska?
Den är bra.
Ja, jag hörde det.
Förstod du eller?
Nej. Men man hör ju,
man
kan prata bara italienska.
Man har väl hört någon annan prata italienska.
Ja, det var.
Du, fan vad kul att du ville komma förbi. Det har varit superintressant att lyssna på det verkligen. Och så lycka till i framtiden.
Tackar.
Ro hit Svennis nummer. Så. hoppas att du ser dig på tv då i afrikanska mästerskapen framöver.
Ja.
Kan du säga kul att vara här, vi hörs på Zulu?
Nej. Mina barn kan det. Staton piacere, så stare qui, mille grazie, tutti due.
Grazie mille.
Snett inåt bakåt, produceras av Oh My.
People say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds." And I could say, "Ooh." Everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of the shoes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.